Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå där, Niklas Holmgren här. Han är urstockholmare, uppväxt i Rågsved i södra Stockholm. Han är mångfacetterad, det är sport, musik, fotografering. Han har spelat i Opel Rekord och Snälla Farbron förresten. Han började på Radiosporten under 80-talet. I höstas 2015 lämnade han TV4 efter 25 år för Viasat. Han har bland annat kommenterat 2 stycken VM-finaler i fotboll. Det handlar om Robert Pärlskog i veckans Holmgren möter. Vill du komma i kontakt med mig så gör du utmärkt via Twitter, Niklas_Holmgren, eller Facebook, Holmgren möter heter sidan, eller hemsidan niklasholmgren.nu. Robert Pärlskog, god lyssning! Sven Robert Pärlskog, född den 2 september 1955 i Stockholm. Var i Stockholm, Robban?
På Söder, Södra BB.
Södra BB.
Du ser det här.
Ja, jag skulle ju säga det. Jag är hemma hos Robban och vi sitter mitt på Gullmarsplan med vilken våning du har. 2 etage och vi har panoramafönster ut mot Skanstullsbron, Eriksdalsbadet snett till vänster, Sofiakyrkan till höger. Vi ser kanalplan där nere.
Ja.
Det är vilken magnifik utsikt för en hammarbyare som dig, va?
Ja, alltså kanalplan har jag ett speciellt förhållande till. Jag har ju jobbat som ungdomsledare i Hammarby i nästan 20 år. Så jag har mer eller mindre bott där nere.
Och du är Hammarby från, du är uppväxt i Rågsved, så att du vill Hammarby från början, va?
Min farsa tog med mig, jag vet inte hur gammal jag var då, det var när Nacka Skoglund hade kommit tillbaka från Italien och gjorde comeback då i Hammarby. Så att jag tror att första matchen jag såg med Nacka, det var på Stockholms stadion och han skruvade en hörna direkt till mål.
Det var tidigare.
Ja, så att, och min mamma, apropå kanalplan, har ju dansat med Nacka Skoglund på nere i klubbhuset.
Bara där, dansat.
Gula ja, bara dansat.
Bara dansat, ja. Ja.
För att annars hade jag sannolikt haft större framgång som fotbollsspelare.
Ja, och pappa också från Södermalm, eller?
Ja, ja. Båda 2. Mm. Så att jag är 3:e generationen stockholmare. Min farfar och min mormor också stockholmare. Farsans jobb var typograf. Min farfar var typograf också. Min mormor jobbade på sockerfabriken i Tanto. Tanto som vi också ser här.
Tantolunden, ja.
Så att urstockholmare är jag.
Ja. Uppväxt i Rågsved.
Ja.
Ja. Hur var det att växa upp i Rågsved på 50- och 60-talet?
Ja, men det var faktiskt rätt kul. Jag har twittrat lite då och då om det när man läser grejer om Rågsved. Liksom. Det har ju förändrats väldigt mycket. Men när jag växte upp där på 60-talet var det ju så in i helsike mycket ungar. Det var ju så liksom. Det var full fart hela tiden och man spolade naturis nere på fotbollsplanen i Rågsved. Så att vi åkte ju grille varje dag och spelade hockey. Spelade bandy på Hagsätra IP och sen på somrarna så lirade vi fotboll. Så man var ju ute jämt alltså. Den där spontanidrotten som inte finns längre.
Var det sporten som gällde det? Var det fotboll och ishockey och bandy?
Ja, bandy var han målvakt. Mot bättre vetande. Ja. Hockey spelade jag i en kvartersklubb som heter Tre Stjärnor. Vi mötte ju Hammarby, kommer jag ihåg, i ett Sankt Eriks-cup-slutspel. Det var fruktansvärt. Fick ju stryk med 7-8 mål, tror jag, på den där korta speltiden.
Vad spelade du på för position då i hockeyn?
ytterforward och mot slutet var jag faktiskt keeper.
Aha.
Kallades för krabban. För jag körde den här Hasek-stilen redan okay. på 60-talet.
Du var föregången, ja.
Och sen fotbollsspelare i Roxas IF.
Ja.
Så är det. Men någon fotbollsstjärna blev jag som sagt var aldrig.
Hur länge höll du på att spela fotboll organiserat då?
Ja, tills jag var 37-38 någonting.
Ni höll på så länge att spela?
Ja.
Alltså i seriespel och så?
Ja, seriespel. Ja. Men Roxas IF spelar ju då i vad kan det vara, division 4 eller så. Jag höll till någon division längre ner, 5-an, 6-an med
gamla division 4 ska vi säga också, ja. Inte dagens division.
Nej, alltså. Jag spelade i en klubb som heter Neudens fotbollsklubb då.
Ja.
Kvartersgäng från Gubbängen, Hökarängen. Där spelade ett tag Patrik Ekvall, spelade Peter Gide, Jonas Eriksson, domaren, har gjort matcher i Neudens. Så att vi var lite så här skönt kompisgäng faktiskt.
Var ni högst var ni uppe då? Som högst?
Som högst i division 5.
Division 5? Ja. Var det gamla eller nuvarande?
Nej, nuvarande division 5.
Ja. Hade ni träningar också?
Ja, en gång i veckan.
Ja, nej. Var det många på träningen?
Ja, det varierade, men jag fick förtroendet någon säsong i femman faktiskt att träna laget.
Ja.
Jag har ju varit ungdomstränare i många år så att, och det gick bra. Vi höll oss kvar i femman. Det var det som var målet. Men då körde vi, när jag tog över, då ville jag ha 2 träningar i veckan, men det kom inte folk du, mer än en gång i veckan.
Du var för seriös för dem egentligen.
Ja, egentligen var jag.
Det.
Men vi hade jävligt kul. Nu har tyvärr klubben dragits ur seriesystemet. Jag tror att presidenten som heter Ronny, han ledsnade till slut. När folk hellre vill åka med flickvänner ut på landet på helgen och sånt där. Jag vet att Billy Olsson, min gamla radarpartner som kommentator, han tog över krukan ett tag, FC Krukan. Och då var det ju kom 4.
Spelade det på sinken, va?
Ja, och så var det någon match när någon av hans bättre spelare sa, jag kan inte lira på lördag, sa han till Billy. Och Billy sa, vad då? Nej, jag ska gå och klippa. Och då ledsnar Billy.
Ja, ja, det är klart. Har du inget kontrakt så har du inte.
Nej.
Hur var det i skolan då, Roman?
Skolan? Ja, men det är ju lite kul. Det måste vi få berätta. På mellanstadiet så hette min engelsklärare Kurre Lindström.
Nej.
The one and only.
Kurre Lindström som vann VM-guld med Finland 95 och är legendarisk.
Jo då, Kurre. Ja. Han var ju en fantastisk ungdomsledare i Hammarby redan då. Så han hade ju visioner. Och vet du vad han gjorde? I Hagskolan, som innehöll då mellanstadium där jag gick, drog han en gång en olympiad. Olympiska spel. Och då fick man ju, några representanter i varje klass fick vara Italien, någon fick vara Costa Rica, någon fick vara Egypten, någon fick vara England, är du med?
Ja.
Och så hade vi tävlingar. Och jag blev av någon underlig anledning anmäld till 3000 meter.
Var du Kenya då eller vadå?
Nej, jag vet inte, jag minns inte, jag kanske var Polen. Men det jag minns, och det är ju ett traumatiskt minne, jag kom sist.
Nej.
Jo.
Nej.
Jo. Ja, det var batteritorsk där, sista 500.
Gick du ut för hårt?
Ja, jag gick ut för hårt. Nej, det var plågsamt, men däremot så Kurre var ju en fantastisk människa, alltså för bara dra igång en sån grej liksom. Och vi hade parader där på skolgården med, och alla fick göra flaggor då. Så det var häftigt. Så skolgången, ja, det var ganska idyllisk faktiskt. Och sen så var det högstadium i Hagsätra. Niklas Strömstedt gick där.
Jaha, gick du i samma klass som
honom? Nej. Jag tror inte vi är årsbarn. Jag tror att han är lite yngre än vad jag är. Men vi träffade på varandra i alla fall. Och sen han bodde i Hagsätra. Och sen var det Bandhagens gymnasium. Där slog jag över och började med teater.
Jaha.
Dramatik.
Jaha.
Hasse Widmark, pappa till Anders Widmark, pianisten, var dramalärare där i Bandhagen. Vi satte upp Sonny Åkesson och lite sånt där. Så att då var jag väldigt inne på teater.
Vilken genre är din favorit som skådespelare?
Min favoritskådis?
Ja, som skådespelare, hur är Robert Pelskog där? Alltså, vilken typ av figur trivs du bäst med att spela?
Första älskade.
Ja, okej. <okay.
laughs> Om jag får välja.
Ja, okej okay då.
men nej. Alltså jag höll ju på med teater till jag var 25 sådär. Sen blev det ju journalistik. Men jag hade planer på att söka till scenskolan faktiskt. Men jag har ju alltid varit svag för Marlon Brando till exempel. Om man ska ha manliga skådespelare sådär med lite pondus och auktoritet men ändå lite sårbarhet. Tycker det var en fantastisk skådis alltså, på sin tid. Han blev ju med tiden tämligen fet. Otroligt snygg och väldigt skicklig skådis alltså. Så här method acting. Bra skolad. Nej, men det är kul, alltså, skådisintresset. Jag var på Dramaten igår förresten och såg Norén.
Jaha. Så det hänger i det intresset.
Det
kulturella och musiken tänkte jag vi skulle komma in på. Vi kan ta den på en gång, för du var ju med ett par hyfsat kända band i alla fall. Till och med jag hade hört talas om.
Spelade i radio var vi i alla fall. Ett punkband som hette Opel Record. Ja. Det var skrammelpunk. Men det var ju kul, vi åkte ju runt liksom på olika klubbar och scener i Stockholm och spelade.
Ja.
Och det var bara eget material.
Ja, var det mycket folk som kom och titta? Var det fullt?
Ja, alltså det var ju, musikrörelsen tidigt 80-tal var ju liksom, den var ju jäkligt kul. Ja. Scenen i Stockholm var kul.
Ja. Vad är Ebba Grön? Det var ju massa.
Ja, det är ju mina gamla kompisar faktiskt. Ja, utifrån Rågsved.
Ja, de kommer ju där utifrån, tänkte jag.
Vi spelade fotboll på helgerna.
Opel Rekord mot Ebba Grön?
Nej. Ja, i princip skulle man faktiskt kunna säga det. Men det fanns en gräsplätt under bron till tunnelbanan då, mellan Rågsved och Hagsätra. Där träffades vi och delade upp och spelade två målspel då. Och då var de ju med liksom allihopa. Fjodor och Pimme och liksom deras hangaround. Så var vi ju några gangsters uppifrån Askersgatan då, där jag bodde. Och det roliga var att den där gräslämten kallade vi för San Siro.
Jaha, ja,
redan liksom då.
Ja, där skulle du hamna ofta så småningom. Ja, just det. Ja,
ja, det blev så. Ja. Nej, men, och jag har ju mina gitarrer kvar. Jag spelar ju inte så ofta längre, men sen efter den här...
Skulle man få kunna höra smaknål så småningom i podden?
Ja, det vill jag nog fundera på.
Okej, okay, jag funderar lite över det. Ja.
men och det känns inte så viktigt, Niklas.
Nej, men det är ändå roligt tycker jag. Att höra.
Vad var det jag var? Jo, nej, men musiken, det höll jag ju på med länge och väl. Och sen så blev det ju journalistik. Och då började jag spela med ett gäng som heter Snälla Farbron som var... Vi var ju så här partyband, spelade bara covers och spelade på firmafester och sånt där. Tjänade lite ståla för en gångs skull på musiken. Det gjorde man ju aldrig som punkare.
Nej. Håller du på fortfarande? Alltså du har gitarrerna kvar i rutin. Det är bra, nu när jag börjar på Viasat förresten. Skulle jag ju bra tiftel. Kan ju du sköta musiken?
Men vad är det för musik på Viasat?
Nej, det vet jag inte. Du får känna in läget nu när du är i huset.
Nej, men alltså nu spelar jag ju inte särskilt ofta. Jag kan ju fortfarande ackorden liksom, om det är så. Gick du
gitarrskola eller lärde du själv?
Ja, jag gick kommunala musikskolan i
Högdalen. Började med blockflöjt och...
Så var det då?
Ja.
Har du också gått?
Ja. Jag fick spela tvärflöjt, men jag kom aldrig så långt till någon band då. Jag tyckte det tvärtom lektionerna var jobbiga.
Gillade du Jethro Tull?
Nej, jag vet fan inte ens vad det är för någonting.
Ja, det är ett band med en flöjtist och sångare som heter Ian Anderson.
Ja. Ja, du vet, du ser.
Det var min förebild. Jag lärde mig faktiskt också spela tvärflöjt.
Ja.
Just av den anledningen. Men huvudinstrumentet är gitarr. Och sen så har jag alltid varit sångare i alla band. Det var backup vocals faktiskt mest i Opel Rekord, för jag hade en tjej som heter Karin som sjöng.
Ja.
Så var det med det. Ja. Men som cover artist har jag alltid varit sångare.
Du hade lite olika planer då när du gick ut. Vad var du för linje på gymnasiet förresten?
Humanistisk.
Och det är språk, mycket språk, du gillar språk.
Ja, språket. Älskar språk. Vad läste jag då? Jag läste tyska, franska, latin. Av vilket jag inte kommer ihåg någonting. Navigaren, SSS och sånt där. Men så var det språk. Och så var det ju humanistiskt, var det en mjuk linje. Så att vi var tre grabbar och 25 tjejer i den här klassen. Vilket inte var fel.
Nej, det förstår jag att du tyckte om. Ja. Du som vill spela först, älskar.
Ja, jag blev ju faktiskt bjuden av en av tjejerna till Fårö. Det är ju en annan kärlek jag har. Någon gång tidigt 70-tal. För hennes föräldrar, Allan och Karin Jansson, var översättare av Tintin-böcker. Så de hade en sommarstuga där de satt och skrev. Och dit blev jag bjuden. Och sen blev jag förälskad i Fårö. Och sen har jag varit på Fårö som varje sommar sedan 1976.
Wow.
Utan uppehåll.
Ja, men du har visat bilder här på Fårö. Du har tagit fotografier själv. Du kallar dig själv för amatörfotograf. Med titeln här, vi pratade lite om det innan. Men du tycker om att ta fotografier
ja.
Också?
Ja, jag fick alltså en systemkamera av min sambo när jag fyllde 50.
Ja.
Så det är den jag har plåtat med. Det är riktigt kul alltså.
Ja, mångfacetterad är Robin.
Ja, tack så bra.
Ja, men det är musik, det är teater, det är idrott, det är fotografi. Målar också?
Nej, men det ingår faktiskt i planerna, för att nu har vi skaffat en liten sommarstuga vid havet. Så jag tänker mig stå där som Evert Taube eller Strindberg och kludda lite. Det har jag faktiskt planer på, om jag ska vara ärlig. Men det är väldigt, väldigt opretentiöst. Men jag har inte börjat med det än. Men det som är kul med det här, Niklas, och att du tar upp det, är ju att många ser ju oss sportjournalister som väldigt enkelspåriga. Och som att vi bara har puckar och bollar i huvudet. Mm. Men det är ju inte riktigt så. Jag kommer ihåg att jag var på Kina-teatern och såg en artist som heter Ryan Adams. Och då kom det fram någon kille till mig. Han var från Småland. Så han, är inte du Robert Pärlskog? Jo, sa jag. Men vad fan gör du här? Då fick jag ju förklara att jag gillade Ryan Adams.
Ja, ja.
Jag var där med min flickvän och vi gillar båda Ryan Adams. Ja. Så det var ju inte så konstigt. Men folk tror att bara för att man jobbar med sport så... Och så var det lite med mina gamla polare. Faktiskt mina gamla progpolare. Som man bodde med då tidigt 70-tal när man flyttade hemifrån. Liksom. När jag sa att jag skulle träna fotboll med Neuden och inte hade tid att repa med bandet längre, och blev de ju förbannade, så jävla sportidiot.
Aha.
Men det stod ju inte på förrän de några år senare upptäckte hur jävla kul det var att lira och började med ett korpgäng som heter FF Fantomen, vilket jag tycker är jävligt roligt. Där har jag gjort några matcher också. Så att då drog de en gång korpfotboll och sen, alltså det finns ingen motsättning.
Nej,
där.
Nej.
Musik och fotboll. Nej, same, same.
Åk till Liverpool.
Ja,
ja.
Jag har varit där.
Ja, ja,
klättra,
ja,
på taket.
Ja,
på en film.
Ja, visst, en himla resa upp där på den där balkongen där. Men apropå fotboll och musik. Jo, humanistisk linje. Vad tänkte du när du gick ut gymnasiet? Vad hade du för planer då?
Vet du, jag hade inga planer. Nej. Överhuvudtaget. Jag tog dagen som den kom. Jag jobbade i Brevbäringen på Stockholm 6.
Mm.
Dalagatan.
Dalagatan, just det. Mm.
Nära Vasaparken.
Mm, precis.
Där jobbade jag. Och jag var ganska nöjd med det. Delade ut post. Jag körde postmoppe, delade ut post i Wennergrens Center. Och ute i Liljanskogen hade jag några som skulle ha någon tidning. Vad fan det var. Så det körde jag. Fixade farsan jobb åt mig på Dagens Nyheter som typograf, alltså hantlangare åt typograferna. Mm. Där gick man ju lära, det var ju lång utbildning, det var ju ett hantverk. Men jag skötte någon tryckpress där och lite av varje. Och sen när jag hade tröttnat på det så började jag jobba i en sportaffär där man sålde basketgrejer på Luntmakargatan. Så höll jag på med det ett tag, för att jag gillade ju idrott. Jag spelade ju fotboll då i Neuden och sen spelade jag basket division 4, division 3 ett tag. Och då jobbar man skift, vet du, som typograf. Då kan man ju inte idrotta. Då är ju varannan vecka får man ju stryka kalendern. Så då gick jag, och de var ju så jävla förbannade på mig, gubbarna på DN. De sa så här, det är ingen som har slutat här frivilligt någonsin. Typograferna hade ju jättestark fackförening. Och var det lite gnissel i löneförhandlingarna, ja, då kom ju inte tidningen ut liksom på tid, utan det var en väldigt stark fackförening. Så att de var ju förbannade på mig när jag slutade. Men sen kom ju den här stora teknikomläggningen då till fotosättning och allt det där, så att typograferna, de försvann ju. Så jag stack väl i rätt tid. Men i alla fall, jag sökte mig fram, och så har jag en kompis som heter Arne Höök, han jobbar på Aftonbladet.
Mm.
Jag såg att han hade skrivit om pensionärer här passande när man kommer upp åt 60. Men i alla fall, han sökte och kom in på journalisthögskolan. Och då sa han så här, fan det är kort utbildning i 2 år, bra betalt. Och då tänkte jag, vad fan, jag har ju alltid gillat att skriva. Så då sökte jag också och kom in. Så på den vägen är det. Sen fick jag göra praktikplatsen på Sveriges Radio hos Radiosporten. Och sen var det liksom klart.
Det var klart.
Ja.
Då var Lars Gunnar och läste jag och Tommy, Lars Gunnar Björklund och Tommy Engström som sa, ja Robin, du har en bra röst.
Ja, jag fick ett pris en gång. Bosse Gensel, Åke Strömmer och Lars Gunnar utsåg mig till årets radiosportare. Det var 1988, sommar-OS i Seoul. Mm. Det var jävligt stort. Mm. Den pokalen har jag kvar någonstans. Fråga mig inte var. Men den var jag väldigt stolt över. Det fanns ju inga Kristallenpriser på den tiden, utan fick man årets radiosportare av de där tre, då var man jävligt stolt och glad. Men det var en fin skola. Jag jobbade ju med dem, alla de där stora. Jag till och med jobbade med Hyland.
Hur var det då?
Åh, Roger kallar mig för.
Roger. Jag tyckte,
ja. Ja, men det var ju häftigt liksom. Han kom med sin kamelhårsulster och doftade mysk. Mm. Och satt ju inne med all världens visdom. Mm. För så var det ju. Mm. Jag vet inte om vi har haft någon större radio- och tv-man i det här landet. Han var ofantligt stor alltså. Ofantligt stor. Så han var någon sorts krönikör där under OS, kommer jag ihåg. Och det var ju alltid trevligt att lyssna på honom. Men att, som alla gamla stötar, så blir man kanske med tiden lite bitter. Jag vet inte. Ja. Vad känner du själv? Du har varit med ett tag.
Ja, det blir alltid nya matcher. Det kommer ju alltid nya matcher, det vet vi ju. Men jag försöker passa mig för det. Men som sagt, jag är ju 50 va? Så att jag,
ja, du får vänta ja, 10-15
år. Ja.
Men jag ska inte säga att Hyland var jättebitter. Men han kände sig lite sådär, tror jag. Om man har varit i strålkastarljuset och sen blir satt lite grann på undantag.
Han var ju så stor. Han var ju så stor. Och vi pratar radiosporten nu för yngre lyssnare. Så det var ju stjärnstatus på de som jobbade på Sveriges Radio då, och radiosporten på den tiden. För det fanns bara en tv-station då, Sveriges Television, och så fanns radiosporten. Radiosporten hade så oerhört högt renommé.
Ja, det var den bästa journalistiska skolan man kan få. Utan att någon i tidningsvärlden ska stöta sig, så var det ju enorm kvalitet, alltså nyhetsmässigt. Och så fort någon, om var det ett kungabröllop eller begravning eller någonting, då tog man ju in liksom Lars Gunnar eller Fredrik Bell-frågan. Alltså man plockade dem, för de var bäst på direktsändningar. Mm. Otroligt professionella människor alltså.
De här Radiosport Extra håller ju än idag. Det är en av de bästa som jag vet. Och kabinerna är full omgång i elitserien, eller SHL som heter nu, eller Allsvenskan. Så mycket det kan vara full omgångar nu. Men att höra gå mellan arenorna, så det är ju hur.
Ja, de har ju något som heter Sportburken som uppfanns då 60-70-tal. Där man alltså kunde gå mellan arenorna. Jag vet att till och med när jag var där på 80-talet, så kom det kom ju ljudtekniker och redaktionell personal från alla möjliga länder för att titta hur vi gjorde. Hur fan gör de i Sverige? För det fanns ingen riktig motsvarighet. Nej. Så att det var ju verkligen en framåtriktad redaktion. Och så var det så roligt för att det var ju en skola så tillvida att man, nu för tiden är det så stort utbud, så att råkar man gå förbi en tv-station eller radio, då kan man ju bli utkastad i direktsändning. Då fick man sitta och läsa telegram i 2 år innan man fick komma ut på arenan. Ja. Därför man skulle skolas. Och jävlar vad stryk jag fick av Engstrand. Alltså det...
Berätta, har du något,
ja, men
har du något exempel? Tommy har varit med på podden förresten.
Ja, nej, men han var ju stenhård. Det var ju inte sådär att man liksom var försiktig för att det här är en JO-praktikant, utan det var ju samma villkor. Han sa så här: Robban, du kan ju inte ringa runt till 500 000 lyssnare så jag har haft en dålig dag liksom. Det var ju, jag är ledsen att det blev på tok, utan man skulle ju alltid prestera när man väl satt framför mikrofonen. Och vad Tommy gjorde, och som han gjorde jävligt bra också, det var att han dels skickade mig till en talpedagog, för jag snackar så här genom näsan. Jag var i Stockholm, så jag fick ju... Så han skickade mig till talpedagog, så jag fick ner rösten, jobba med den. Och sen så skalade han ju bort alla klyschor. Du vet, jag vet att någon gång jag hade sagt att brottarna hade visat i Krakow var skåpet skulle stå. Jävlar, alltså han var så arg morgonen efter, så skrek han: En sak ska du ha klart för dig. På det här stället ska det inte stås några jävla skåp. Så den klyschan har jag aldrig
använt sen dess.
Aldrig. Så det var en jättefin skola.
Ja, det var ju legendarer där. Alltså, du nämnde Hyland, Tom Engstrand, Skåne Björklund, Åke Strömmer, Ove Eriksson, Peppe Eng. Jag hjälpt mig. Jakob Hård, Bosse Gentzel, Leif Larsson, det var ju hur många som helst.
Thomas Simson,
förlåt oss om vi har glömt någon nu. Men det var ju
Mats Strandberg,
jag
är Nagoya.
Ja, men
Pingis,
ja.
Han Strogge, som han kallades ju för tredje mannen på Roland Garros. Det var tennisspelarna och så var det den där galna svensken som satt och skrek där uppe.
Ja. Ja, för det var ju ett riktigt elitgäng där.
Och man var ju alltid ute. Alltså, nu görs ju mycket in-house off-tube. Man sitter framför en monitor och jobbar med headset, men då var man ju alltid ute på alla arenor. Var det en hockeymatch i Moskva, då åkte man ju dit liksom. Eller i Prag. Så det var ett jävla flängande.
Vilken sport tyckte du bäst om att göra i radio?
Hockey.
För tempo.
Det är ju fantastiskt roligt att kommentera ishockey i radio. Alltså det är det bästa jag vet i det här yrket, alltså. Att få för jag hade ju det sa ju Tommy tidigt, du har ett tempot, sa han. Det kan bli bra det här. Du kan bli jävligt bra. Det var ju skönt att höra. Ja. Så att jag blev ju tidigt utskickad på ishockey. Jag fick ju så småningom göra VM-turneringar också. Och OS gjorde jag i Calgary.
88, ja.
Kommentera hockey. Sverige-Finland gjorde jag bland annat ihop med Leffe Bork. Still going strong.
Ja.
Men hockey i radio. Och sen en annan sak som var jävligt kul att göra i radio, det var ju boxning. Det är också, där får man också måla och det. Strandberg hade ett fantastiskt uttryck där han brukade skrika: lägg ut cementröret, lillen. För han hade ju en jabb där som var helt grym, alltså. Nej, boxning var jävligt kul att göra, alltså. Det måste jag säga. Sen är ju kung fotboll, men om man ska prata liksom tempo och radio, så var hockey vassare. I tv gör jag ju helst fotboll, om jag får välja.
Sen då, det var väl i samband med var det VM 1990 som TV4 började rycka i dig och
det var väl i samband med fotbolls-VM i Italien.
Ja, 1990.
Ja. Då ringde det telefonen.
Ja.
Då var det Steffo Törnqvist, tror jag, som ringde först. Jag snackade även med Bengt Magnusson. Vi tog en lunch där senare. Men under fotbolls-VM 90 så förhandlade jag lön och så med Ingmar Leijonborg. En av de där entreprenörerna som senare fick foten av Stenbeck. Men Ingmar Leijonborg i alla fall och jag löneförhandlade. Det var jävligt spännande. Och ingen visste någonting.
Nej.
Ingen visste någonting.
Det var stort. Det hade ju blivit. Det var ju så att det var ju stora. Det var ju helsidor när det hände någonting på Sveriges Television eller Sveriges Radio på den tiden.
Ja. Trean hade ju kommit igång där.
Ja, de hade ju snott, och de hade köpt det bästa som fanns på marknaden, ja. Lasse Kink då.
Ja. Och hockey-VM.
Ja, Lasse glömde vi nämna förut. Han är också varit på den förresten.
Ja. Nej, men Lasse, jag jobbar ju fortfarande efter samma hockeyprotokoll och fotbollsmall. Som han visade mig då.
Vad kan du beskriva? Vi kan berätta för lyssnarna att vi alla har ju egenheter när vi förbereder oss, hur vi lägger upp det, hur vi vill ha det i nummerordning eller sätta upp det i formationer eller liknande. Hur jobbar du och Lasse Kink?
Ja, Lasse Kink har ju ett protokoll där man sätter upp femmor. Och det är ett sätt att memorera vilka som är inne tillsammans, och då ser man också om det blir förändringar i femmorna. Och sen så jobbade han då med olika färger. Man jobbar med blått, svart och rött oftast. Lasse Granqvist kör grönt också. Jag vet inte vad han har den gröna pennan till, men han jobbar också efter samma mall. Så har man de där femmorna. Och sen har man då ett protokoll där man fyller i assist, mål, utvisningar. Så man har allt framför sig. Nu, alltså, det är lite svårt att beskriva för er som lyssnar nu, som inte var med liksom på den tiden. Nu läggs det ju ut grafik i tv. Till och med så lägger man ut vilka som är inne på isen och sånt. Så det är ju child's play. Alltså det är så enkelt numera. Ja. Men så var det inte då, utan man fick hålla reda på alla stats själv. Och då var det där protokollet en nödvändighet. Och eftersom jag är en väldigt analog människa så jobbar jag fortfarande på samma sätt om jag blir utslängd på hockey. När det gäller fotboll så sätter jag upp också Lasse Kink. Man skriver på en hårdpapp första halvlek, andra halvlek, så man har spelriktningen på lagen. Så vänder man på det till andra halvlek. Så jobbar man med tre färger där också. Och så sätter man upp spelarna mot varann som på en fotbollsplan, på de positioner där de befinner sig. För du vet, när du gör fotboll off tube så hänger det på var huvudkameran står. Alltså du ser ju inte alltid nuffrar eller ja, ansikten eller någonting, utan du får gå på position. Och då är det där till en bra hjälp faktiskt att ha det där. Och det där lärde mig Lasse liksom runt 82 eller någonting. Så jobbar jag fortfarande. Och jag vet att Lasse gör det också. Lasse har ju, jag vet inte om han har kastat den ur grana, men han tog ju över Lasse Kings hockeyperm. Apropå att vara analog. All data kan man ju ha i din ja, dator där. Men Lasse, han kör, bara för något år sedan vet jag i alla fall, kör sin hockeypär.
Det blir en annan känsla med papper. Dessutom så kan aldrig, papperna hänger sig aldrig som en dator gör. Det går för långsamt med datorerna helt enkelt, du ska söka. Du måste ha, jag har det på papper, allting.
Bra.
Den enda fördelen med att göra off-tube, det är att du kan ha ännu mer fusklappar runt omkring dig, ja, med statistik jämfört med en trång arena. Men papper är det som hjälper mig. Jag har inte någon dator på under sändningarna.
Nej, alltså jag gjorde ju en kvalmatch en gång i Tirana i Albanien. Ja, men du har inget wifi där. Nej. Alltså det kan man ju bara drömma om.
Det går inte. Det, hockey kan ju vara bra, för du kan ha dator på att kolla istider och såna här saker på svenskarna, NHL och sådär. Det finns en dator, men i övrigt så är det datorer i sändningarna.
Men du vet, när jag är på ett fotbolls-VM så då sitter jag ju hela dagen före match och skriver och gör mina egna anteckningar, därför att kommer man till arenan är det inte säkert att det finns nät.
Nej.
Du kan liksom inte gå in på någon jävla hemsida och få laguppställningarna där, utan du får läsa in dig i förväg på det.
Ja.
Engstrand och grabbarna brukar säga att liksom sändningstiden gånger 10 ungefär, så har du förberedelsetiden om du ska göra ett bra jobb. Och sen ska du inte använda mer än 10-20% av det du har antecknat. Det är en sjuka idag, alltså, ja, så många kommentatorer, att det ska redovisas oavsett om det är relevant, ja, eller inte.
Det är väl också så, Robban, känner jag i alla fall, det att om det är en dålig match, då har jag ju mer nytta av de här förberedelserna, statistiken, för att på något sätt kunna färglägga det hela. En bra match spelar ju sig själv. Då kanske du använder, som du säger, 10% av det.
Ja,
som
och då känner jag mig liksom nöjd och lyckad. Men
en bra match spelar sig själv.
Ja. Man behöver inte redovisa Real Madrids resultat mot Athletic Bilbao 1952 liksom. Nej, om det inte är
19-0 eller något sånt.
Ja,
där,
ja om det då skulle vara väldigt stora siffror i den matchen. Annars är det ju inte heller det relevant.
Nej.
Så det ska man akta sig för. Och sen tycker jag också, Niklas, att jobbet har förändrats. När jag som första kommentator började göra Serie A 1990 i Italien, fanns ju inget internet, utan då köpte man en bok på flygplatsen som heter Calcio fotboll. Och det var ju med hårda pärmar, och där kunde man då slå upp i bokstavsordning varenda spelare i Serie A. Och så stod ju då alla stats, fakta. Spelarna bytte ju inte klubb lika ofta då som de gör nu, men då fick man ju sitta där och slå liksom. Och sen fick man ju uppdatera sin egen statistik efter varje omgång. Och då kände man sig ju allvetande. Förstår du, det var ju ingen som hade koll på Serie A förutom jag. Man var ju kung. Men idag är ju statistiken i Serie A och info om spelarna en knapptryckning bort. Så att jag har ju tonat ner det där. Jag gör mindre och mindre av den typen av information och förberedelser, därför att det känns ju, alltså, de som tittar vet ju mer än vad jag gör. Det jag kan bidra med, det som du sa, det är ju att ge färg åt det som händer. Det är nästan det viktigaste uppgiften. Och sen att följa bollen och berätta för tittarna vem som gör vad.
Ja. är du på plats så kan du ju bidra med stämning och på andra saker som du inte kan göra. Ofta gjort, känner jag, Roman. Men det är ju så. Det är ju så med allting du är inne på. Jag tyckte om att lära mig huvudstäder. Jag kunde alla huvudstäder i världen och alla arenor i England. Men det är ju ingen idé idag. Det är ju bara knapptryck på Google och så kan du ju inte. Det är ju kul. Så att du säger, det är en annan värld du.
Ja. Man kan fuska i På spåret.
Ja, ja, precis. Det är en annan värld du.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Jo, vi var ju i VM 1990 och Magnusson hade ringt och Törnqvist hade ringt. Det var lite hemlighetsmakeri. Mm. Ja. Hur gick det där vidare?
Nej, alltså chefen Pelle Josefsson på radion blev ju skitsur. Så var det ju, och det kan jag gott förstå. För jag spelade ju lite under täcket där. Och det är ju så det går till i alla förhandlingar. Det är likadant med spelare. Jag var ju naturligtvis väldigt, väldigt smickrad av den uppmärksamheten. Men det var ju också ett risktagande. Jag hade ju en fast anställning på Sveriges Radio. Vi har ju gått igenom hur stor den redaktionen var. Stora journalistpriset och allt. 1984 var det, tror jag. Men här såg jag en möjlighet till utveckling. Gör någonting annat. Det var en chansning. Och du ska ju veta det att 2 år senare var vi nedlagda. Stenbeck hade ju kuppat med SOS-eliten. Så att han fick koncessionen på den marksända TV-kanalen. TV3 fick det. Mm. Och inte TV4 som hade Kalla fakta och nyhetsprogram och allt det som Leijonborg och de trodde skulle krävas för att få en koncession av politikerna. Men sossarna gillade Stenbeck. Det var en bra ekonomi, det var stabilt, det var näringsliv, bla bla bla. Så vi var ju nedlagda. Agneta Sjödin satt i fiket och grät, kommer jag ihåg. Och vi visste ju inte vad som skulle hända. Sen vann Carl Bildt valet. Och sa att TV4 ska ha den här koncessionen. Och så blev det ju då en och eftersom Stenbeck redan hade fått det, så blev det ju det blev någon sorts kompromiss där Stenbeck var delägare i TV4, fick köpa in sig väldigt billigt. Det var en bra affär för honom, och dessutom all reklam som såldes i TV då sålde ju reklamsäljaren, för det var Treans reklamavdelning som sålde. De sålde först TV3s reklam och sen så har vi några program här i TV4, är ni intresserade? Så det var rätt tufft alltså de där åren, det var det. Det var en chansning. Det kunde ha gått rakt åt helvete. Jag skulle vilja säga att vi blev räddade av Carl Bildt.
Mm. Hur tänkte du då under den tiden att fasiken att jag lämnar Sveriges Radio?
Nej. Alltså den typen av oro har aldrig legat för mig. Det är när vi pratar om liksom mina planer och sådär. Jag vet ju att min kompis Lasse Granqvist, han var ju helt fokuserad på att han skulle bli radiokommentator. Men alltså det, så inriktad på ett yrke var aldrig jag. Så att jag tänkte bara, jaha, det här, och går det här i skogen, då får vi göra någonting annat. Jag har aldrig varit särskilt fint i kanten. Jag skulle tänka mig att bli brevbärare.
Ja, gå ner på Dalagatan.
Ja, vad fan. Men det är klart att det var många som var väldigt ledsna då när vi inte fick koncessionen. Och det var ju ett stort... Alltså det var ju... det var ju en sån överraskning, verkligen. Men på din fråga, jag var inte särskilt orolig, nej. Och sen visade det sig att det ordnade ju upp sig.
Hur var det då att komma till TV4 med den här nybyggarandan som råder när en ny kanal startas?
Ja, det var helt underbart. Alla var ju så glada hela tiden. Och det var ju så jävla roligt att gå till jobbet. Och jag fick ju göra allt liksom. Jag var programledare för Fotboll Mundial, och jag och Peppe hade ett program som hette Hockeyhörnan. Vi var ju glada amatörer på TV, men det var jävligt kul alltså. Och sen var vi ju inte mer än 50 pers totalt, allt som allt. Administration, rubbet, var 50 personer nere på Storingsbotten. Så att alla kände ju varann. Så det var så jävla kul. Och det första jag fick göra, och det var ju ett av lockbetena, det var ju världsmästarligan, som den kallades, Serie A. För där spelade ju Breme, Klinsmann, Matteus för Inter, och där spelade Rijkaard och Schüllit.
Alla de stora var ju där.
Och Maradona spelade Napoli och brassarna i alla möjliga italienska
lag. Och Glenn Strömberg i Atalanta.
Ja, och så småningom Thomas Brolin i Parma.
Ja, Parma.
Vet du att, apropå att det är så stort utbud idag, när vi sände Parma-matcher med Brolin, så kunde vi ha 700-800 000 tittare, alltså en söndag eftermiddag. Det var ju fan inte klokt alltså. Nej, det var häftigt. Och jag reste ju upp och ner till Italien varenda vecka. I princip.
Ja, du sa till mig att du hade till och med planen på att skaffa boende där nere. För du var ju ändå nere i Italien varje helg.
Ja, och det tycker jag hade varit vettigt. Och då hade mina barn som var små då fått lära sig italienska. Och jag hade fått lära mig italienska ordentligt. Men Mats Pettersson då, som var chef, han sa att Peppe blir så avundsjuk.
Så det är Peppes fel.
Jävla Peppe.
Ja, han hör nog det här, han har varit med i podden. Så
vi var ju en liten redaktion.
Ja.
Det var ju jag och Peppe, och så var det Mats Pettersson som var bildproducent / chef. Ett tag var ju Bosse Gensel chef där, men han gick ju till SVT sen. Och så var det Malin Holm som var vår sekreterare, som bokade alla resor och sånt. Och Mattan tyckte då att det var lite synd om Peppe om jag skulle bo där. Men jag tror att det hade varit mycket smartare. Därför vi köpte ju in reportage från alla möjliga nere i Italien, och de repen kunde ju jag ha gjort. Jag var ju hos Robban Prytz och spelade tennis någon dag uppe vid Gardasjön och så här. Det var ju, Italien var hett då.
Ja, det var det verkligen. Det var den ligan som ledde. Du sa ju världsmästarligan. Alla de bästa var där. Alla de bästa var där.
Sen blev vi av med Serie A, och då blev det Bundesliga.
Ja.
Då, jag kommer ihåg att jag jobbade med Sanne Åslund då.
Han som hade varit i Werder Bremen.
Ja. Så vi åkte där, Kaiserslautern och Bremen och vad det var. Det var ju också spännande. Och sen så småningom så blev det Premier League. Då fick jag börja resa till Stamford Bridge igen och Anfield Road, där jag vet att jag och Billy klättrade. Då fick man klättra på utsidan av för att komma upp på taket och ner i någon jävla lucka för att komma till deras TV gantry. Man, det ser ni ju på TV också, att kamerorna är så jävla mycket uppifrån på ett annat sätt än vad de är på svenska arenor till exempel. Det är en korg som hänger på taket.
Nu är det så mycket folk där, så nu har vi speciella, nu finns det inte plats för de internationella, så nu sitter vi nedanför på huvudläktaren, och det är nästan lika bra det.
Ja, det är ju bättre.
Än att hänga där på...
Ja, fan, jag drog på mig kronisk prostatit på de där jävla... Man satt på Daily Mail, vet du, och det blåste underifrån och kallt och jävligt.
För ändå de engelska tidningarna är tjocka på helgerna.
Ja, nej, det hjälpte inte alltså. Nej. Det är svinkallt.
Jag har aldrig frysit så mycket som jag gjort i England, och jag har ändå gjort lumpen som jägare i Arvidsjaur.
Ja, men det är en ganska bra jämförelse och beskrivning. För så är det ju, det är på gränsen att man har hackat händer alltså.
Ja.
Och det spelar ingen roll, det blåser snålt och kallt.
Ja. Robba, vilken liga pumpar du mest? Vilken går det mest för? Är det fortfarande i Serie A med att du var pionjär där?
Ja, jag har ju ett hjärta där. Men om jag som någon sorts objektiv sportjournalist ska försöka se det lite större, så måste jag ju säga att ett El Clasico mellan Barcelona och Real Madrid, det finns ingenting i fotbollsvärlden som slår det för mig. Alltså, det blir inte mycket bättre än så. Jag har sett några fantastiska El Clasicos alltså på plats och även hemifrån. Sen har ju Atletico Madrid och även nu Villarreal blandats i lite grann där.
Så spanska ligan som är din liga nu?
Ja, i och med att jag har jobbat med den så himla länge. Mm. Vi började ju tidigt med det på TV4 och sända spansk fotboll. Ja. Men det gäller ju alltså toppmatcherna där. Om man ska titta underhållningsvärde annars generellt på en liga så är ju Premier League bättre. Alltså det är mer fart och fläkt. Men det finns ingenting i Premier League som mäter sig med El Clasico. Det tycker jag inte.
När du sadlade om från radio till TV, för det var ju inte helt... Det var en annan stil, ett annat stuk. De gamla legendarerna fanns i bakgrunden. Du har ju nämnt Tommy Engström, Lars-Gunnar Björklund, Hyland. Och även i TV fanns ju Grive och Plex och allt vad de hette och heter. Hur tänkte du rent stilmässigt, radio kontra TV?
Ja, det är roligt att du ställde den frågan. Det är aldrig någon som har frågat mig den förut faktiskt. Mm. Jag hade en ganska klar plan. Därför att Tommy gillade ju mitt tempo som passade bra för radio, och med min radioskolade röst då, så tänkte jag att här kan det bli lite hemtrevligt i tv-soffan. Så jag försökte vara liksom lite så här. Det skulle vara skönt och mjukt på något vis att lyssna på mig, på mig. Du har ju inte riktigt den approachen.
Nej.
Du kör mer på energi.
Ja, det känns som jag går på bara känsla.
Ja, men det gör det ju bra på ditt sätt. Men det hade inte passat mig, tror jag. Utan jag försökte överföra radiorösten till TV. Var lite trevlig. Plus att köra tempoväxlingar. Alltså när det hettade till så la jag på radiorefererandet. Min gode vän Claes Hellgren, när vi har sega matcher i handbollsmästerskap ibland, då trycker han på mute-knappen och så säger han: kör lite play by play. American style, du vet. Då följer man spelare till spelare till spelare till spelare, så höjer man tempo. Så det var min plan. Tempoväxlingar, ta med sig det från radion helt enkelt, för att göra det mer spännande. Sen finns det väl någon som kan reta sig på det och tycka, fan, vi ser ju själva liksom, det är ju TV. Men det är inte riktigt så enkelt. Utan när man behöver bli väckt när man sitter där i TV-soffan ibland. Och växla matchen tempo, ja, då måste jag växla tempo också för att det ska bli intressant. Man kan ju inte bara mölja på liksom. Det måste ju finnas dynamik. Så det var min tanke med TV. Sen på den tiden, jag ska vara riktigt ärlig, så var man ju inte så jävla bra. TV var ju nytt för mig.
Ja, och men det var ju du gjorde oss. Det var ju då TV4. Det var du, Arne Hegerfors, som åkte de stora matcherna. Du för TV4 och Arne för SVT.
Ja, så var det ju. Men just det där, man kom ju undan med mycket med Serie A och så där, vad gäller uttal och på spelare och så, att man var ju inte så jävla inne på det liksom.
Ja, men det där med uttal, hur hanterar du det? För det finns ju språkpoliser, rätt så många språkpoliser. Jag vet inte om de vet vad som står i matchen, men de vet precis hur alla uttal ska
men det ska kan framföras. Det kan de ju inte veta.
Nej, men det verkar ju så, men och det är ju dialektalt. Du säger ju Rögle när det är Ängelholm, du säger Rögle när jag menar bara en sån enkel sak. Vilka länders namn ska man vara noga med uttala korrekt? Ska vi börja på holländska? Ja, men alltså, har du någon speciell mall där de här länderna ska jag kunna precis engelska, spanska, italienska, italienska, tyska, menar vi fuskar lite med holländskan, eller vad?
Fuskar lite med holländ. Nej, men vet du vem som var först med det där? Det var ju Lars-Gunnar Björklund. Alltså det, Fetisov hette ju Fettisov i alla tv-referat. Men helt plötsligt så började ju han uttala de ryska spelarna korrekt, nämligen som de uttalar sina namn själva. Och det tycker jag man kan ha som riktmärke, om möjligt. Så ska man försöka uttala namnen på det sätt som de... Alltså du har ju... det är lite lurigt med argentinare till exempel. Mascherano eller Mascherano? Va? Förmodligen är hans föräldrar italienättlingar. Och förmodligen ska det vara ett K-ljud som italienskan. Men pratar man med en argentinsk journalist så säger han Mascherano. Och då har jag valt att uttala namnen på det sätt som de uttalas i sitt hemland. Om möjligt. Sen behöver man ju inte... Jag menar, om en handbollsspelare heter Gråt och är från Holland så ska det kanske uttalas schrott.
Ja, det är det jag menar.
Ja. Men det behöver man inte göra, tycker jag.
Nej, det får inte bli.
Därför att det blir så
tvistat. Ja.
Men att säga fetisov och lägga betoningen rätt istället för fettisov, det är väl fullt rimligt, tycker du inte det?
Ja, det tycker jag är rimligt. Sen kan man ju komma med ryska namn och NHL-spel. De heter en sak i NHL och så kommer de hem i Ryssland.
Ja, men det där,
det där är ju någonting som jag... Och när du jobbar då med killar som är NHL-spelare, har varit i 15 år till exempel, ja. Som säger det, jag vägrar att säga på det sättet. Jag har alltid kallat honom för det och det.
Ja, hur tänker du då?
Nej, men du har ju Semin till exempel, Alexander, och jag vet att Lasse Kink är ju noga med det. Han ringer ju alltid mig när jag säger någon rysk namn på engelska. Och jag har sagt ett namn i 10 år, så känns det jättesvårt för mig att ändra.
Men vet du vad, Niklas, då tycker jag att man ska, som kommentator ska man säga, man ska förklara det för tittarna. Ja. Att så här är det, han uttalas på det här viset i USA, där har han spelat i 20 år. Och därför håller jag mig till det. Men på ryska ska det uttalas så här. Ja,
och det kan jag göra någon gång mycket. Men du vet att det är ju inte så att alla sitter och hör varenda ord vi säger.
Nej.
Så vi kan ju inte förklara det varje period.
Men jag tycker både att du och Lasse Kink i det fallet har en poäng.
Ja. Ja, så att det är svårt, och just med namnen, för det är ju någonting som vi ställs inför.
För det var ju vad Lars Gunnar fick höra då. Ja, men han heter ju Fettisov för fan. Nej, det gör han inte. Nej. Han heter Fetisov.
Men någon som kom på att Ronaldo på brasilianska skulle vara Ronaldo, men det blev inte speciellt populärt, tror jag. Jag tror inte att det slog riktigt.
Nej, men alltså
det får inte bli för pretentiöst, känner jag.
Nej, men vi säger ju inte Paris om Paris. Utan man får försöka hitta en medelväg, men att man kan sträva efter att uttala det som det uttalas i spelarens hemmiljö, det tycker jag, det är väl rimligt. Vad vill du heta? Ja. Det har hänt alltså.
Det är enklare i Sverige, för det kan du gå och fråga dem.
Ja, men det gör man ju. Är det spelare med utländsk bakgrund, så kan man faktiskt fråga dem. Ja. Hur vill du ha namnet uttalat? Ett bra exempel på det är ju gamla hockeyliran Orvar Stamberg. Stambert hette han ju.
Ja, ja.
Och så efter 7-8 år i elitserien, så var det någon som frågade: hörru Orvar, hur vill du ha ditt namn uttalat? Stamberg, sa han. Och då var vi tvungna att ändra oss allihop. Det var jävla konstigt att ingen hade frågat.
Ja, det är limpar och limpar. Ja. Samma sak, jag spelar ju fotboll med, så har limpar. Och så helt plötsligt i tv att han limpar.
Ja. Mm, vad säger du då?
Ja, nu säger jag limpar. Limpan.
Limpan, bra, då kommer man undan med det.
Så har vi, jag kommer ihåg en hockey-VM, då kom Louis Erikssons mamma fram till mig och sa att han heter Louis. Det var väldigt viktigt också. Så när mammorna säger att det ska vara så, då är det bara backa. Ja.
Inga mammor på plan, brukar du säga, Hammarby, men i det här fallet får jag väl ge henne rätt då.
Apropå experter, du har ju haft några stycken. Jag vet att du i hockeymässigt i början då kamperade väldigt mycket ihop med Bosse Berglund. Och i handbollen har det varit Claes Helgen i herrans massa år. Och
21.
Och i början också, när det gäller fotbollen, så var det Hasse Holmqvist.
Ja.
Ja. Och det är väl de som du har jobbat mest med, va? Intensivast.
Ja, men jag har ju haft så många experter, och jag har försökt lära mig lite av allihop. Sno så mycket jag kan. Och jag har aldrig argumenterat emot dem, men jag har alltid lyssnat och tagit till mig. För dum är man väl annars, tycker jag. Jag har aldrig haft något behov av att framhäva mig själv, så att säga, på det viset. Och där har du ju... Claes Helgen är ju en dröm så tillvida att han vill hela tiden lyfta mig. Han har ju lärt mig i princip allt jag kan om handboll. När jag började 95 kunde jag inte ett skit. Jag ska vara ärlig och säga det. Men efter 30 mästerskap så har ju en del fastnat. Och sen Bosse Berglund och jag, vi hade jävligt kul tillsammans. För vi reste ju då rätt mycket i de här gamla öststaterna, va? För på den tiden gjorde man ju allting on site. Man var det en match mot Tjeckien, en vanlig landskamp i Marienbad, så åkte man dit. Var det i Ostrava, så åkte man dit. Jag gillade att jobba med Bosse, verkligen. Hasse Holmqvist lärde mig allt jag kan om Italien. Han hade ju bott där när jag spelade med Cesena. Och det var ju rätt kul. Kom man ut på arenan så blev man ju igenkänd. Italienarna glömmer ju inte. Jag gjorde någon match mellan Milan och Cesena för några år sedan. Och då var det någon öppningsmatch i Serie A, tror jag. Och då ringde de alltså från Gazzetta dello Sport till Hasse Holmqvist på Lidingö. För han hade gjort mål när Cesena senast besegrade Milan med 1-0. Så att de glömmer ju inte liksom. Så Hasse och jag hade jäkligt kul också på de där resorna. Men Bosse och jag gjorde en massa junior-VM ihop i ishockey. Ja, vi var faktiskt först med det också. Så att många fina... Sen har jag, måste jag erkänna, jag har ju lärt mig väldigt mycket av Leffe Bork. Jag kommer ihåg att jag satt i arenan i Saddledome, är det väl i Calgary. Mm. Så på OS då. Då sa han till mig: kolla nu, nu kommer en bossig tekning, sa han. Och jag bara storögd. Vadå, bossig tekning? Mm. Och sen så förklarar han för mig. Bortre forward kommer in, pang, går på skott. Och så kom den bossig tekning. Och så blev det mål. Jag tror det var Jonas Bergqvist som gjorde det. Sverige mot Finland. Mm. Alltså det är ju världsklass.
Mike Bossy, New Islanders. Ja.
Ja, men sådär, man suger upp lite av varje. Och Leffe Bork har lärt mig väldigt, väldigt mycket. Mm. Han är också en sån där människa som gärna delar med sig och lyfter upp. Liksom. Fan, det är bra det här, Robban. Du är dåligt att du inte gör mer hockey. Det är ju det du är bäst på. Sånt där kan han säga. Mm. Det är jävligt kul att höra från en gammal expert som Leif Bork. Jag har ju till och med jobbat med Orvar Bergmark. Alltså.
Oj, den...
min första landskamp gjorde jag med Orvar.
En legendarisk spelare för dem som är lite yngre. Landslag, förbundskapten och landslagskapten, lagkapten. Och...
En fin man.
Mm,
blev sjuk och gick bort alldeles för tidigt.
Ja. Eller han var väl uppifrån Västerbotten egentligen ursprungligen. Men Örebro var ju hans klubb. Ja. TV, jag läste ju din blogg här. Det var någon rolig. Det var ju ett bråk där med Peter Gide, det måste vi ta upp. För du skrev det själv om det. Jag visste inte om när jag skulle träffa dig. Så var jag forskare, så såg jag att du skrivit i bloggen här.
Ja, du måste läsa den.
Ja,
men jag ska fitta heter det.
Ja, jo, men alltså, den jag upptäckte ju nu när jag började forska. När jag liksom, då,
det kommer ett nytt avsnitt på onsdag.
Ja, det var handbolls-VM 2001, Montpellier.
Ja.
Och du och Peter Gide, ni rök ihop.
Vi var som hund och katt.
Ja.
Eller alltså, han var arg på mig.
Ja.
Det är ju sanningen.
Ja. Hade han anledningen var det då?
Ja, det tycker jag väl kanske att han hade lite grann.
Alltså, vad då?
Nej, men jag det var så här att jag dansade inte efter hans pipa. Han var ju programledare, men och det var han som började med headsetintervjuer till exempel, någonting som är legio idag i alla sändningar. Det var faktiskt Gides förtjänst och uppfinning. Så det ska han ha cred för, men han skulle ju också bestämma allt och överallt. Och jag kände väl då lite grann att när jag skulle göra reklam för Lokets webbradio, det vill säga till tittarna att lyssna inte på mig och Claes, utan lyssna på webbradion istället, där är Loket Olsson och kommenterar den här matchen. Eller när jag skulle avbryta mitt referat för att köra någon tittartävling mitt under matchen, så protesterade jag. Och kanske inte så smidigt. Sen hade det byggts upp något rykte om att jag var så fin i kanten, så Sverige var så överlägsna i handboll då i gruppspelet att jag inte ville göra de första gruppspelsmatcherna. Men sanningen var ju att jag hade en bihålig inflammation från helvetet.
Ja.
Så jag fick ju inte flyga. Men det spelar ju liksom ingen roll. Peter trodde ju då att det var så. Att jag var en diva helt enkelt. Och så på första redaktionsmötet när jag protesterade mot Lokets webbradio, eller var det bra, då brann det ju i kretsarna. Mm. Då fick han ju tokspel. Och var riktigt arg alltså. Och sen när vi kom hem så ville han inte jobba med mig i hockeyslutspelet. Och det har jag den allra största förståelse för. Men det är ju också så här att det är ju inte upp till den enskilde medarbetaren, utan därför har man en redaktionsledning. Och där var ju redaktionsledningen stark. De sa ju bara att nej Peter, det där bestämmer inte du, det bestämmer vi. Och då gick han till SVT, och det var ju bra både för honom och SVT. Han vann ju Kristallenpriser, och sen han kom tillbaka till fyran så kunde han ju tredubbla sin lön.
Ja.
Så vi är polare idag.
Ja.
Inga hard feelings, men alltså det där kan det gå till i TV-världen när det är liksom kreativa människor, och vi var rätt starka båda två. Alltså, jag hade min position, han hade sin, och sen så hade vi höga målsättningar med det vi gjorde, men lite olika ingångsvärden. Jag var ju liksom ideologiskt skolad på journalistikskolan, och det var ju inte han. Så vi hade lite olika infallsvinklar på det där. Mm. Men som sagt, vi har jobbat tillsammans sen dess. Och när han var programledare för Fotbollskväll, då tog han ju in mig som sidekick. Så att jag var ju hans studiogubbe liksom. Mm. Det var ju jättekul. Mm.
25 år blev det på TV4. Och sen nu i höstas så kom du till Viasat. Hur var det ett enkelt beslut?
Ja, det var det. Mm. Och anledningen, jag har ju inga hard feelings på det viset gentemot TV4, utan det är, och jag hade ju inte tröttnat på mitt jobb. Tvärtom, jag har aldrig tyckt att det var roligare än vad det är nu. Men vi fick ju en ny vd, Karsten Almqvist, och med tiden så försvann ju varenda sporträttighet vi hade. Framförallt på fotbollssidan då, som jag jobbade mest med. Mm. Och det var vattentäta skott mellan C-more och TV4-redaktionen. Det var någon gammal konflikt där, så att jag fick ju inte göra någon fotboll. Alltså jag satt ju i Göteborg och gjorde Superettan samtidigt som det var derby mellan Hammarby och AIK på Tele2. Det kändes lite konstigt alltså. Det måste jag erkänna. Utan att vara allt för fin i kanten. Men har man gjort två VM-finaler och två EM-finaler, så tycker jag att man borde ju kunna få göra Gävle-Åtvidaberg en regnig tisdag. Men det var så att jag fick inte de uppdrag som jag tyckte att jag borde ha. Och därför var det ett enkelt beslut. När Nunstedt då lockade med handbollsmästerskap, tre stycken samma år 2016, alltså EM, OS och EM. Mm. Jag tänker ju inte hålla på så jävla många år till, så tyckte jag att ja, men det här skulle passa mig väldigt, väldigt bra. Jag är tacksam för mina 25 år. Jag var första kommentator i alla fall 22-23 år i alla idrotter på den kanalen. Så att det är jag otroligt glad och stolt över. Men att nu få jobba med dig och gänget på Viasat, det är ju jättekul. Det är ju nystart.
Ja, jag menar, det måste kännas lite nytt. Alltså det är ju ny miljö och lite annorlunda, ja, även om matcherna är de samma.
Ja. Nej, men man går inte och trampar i samma hjulspår. Det är nya face, det är nya utmaningar, och handbollen, att återigen få jobba med Claes var ju väldigt lockande. Mm. Men nu får jag ju göra, jag har ju till och med gjort Premier League redan.
Ja. Och Spanien får du ju köra också, som du brinner för.
Ja.
Ja. Italien har du ju också. Ja. Det ska jag få göra igen, Robban.
Ja. Ja. Nej, men så att det alla bitar följer på plats. Mm. Så det är roligare än någonsin att göra TV nu. Mm.
Du, apropå det, du har ju vunnit tre Sankt Eriksgruppen som tränare. Stämmer det?
Ja, det stämmer.
Ja, tre år i rad.
Tre år i rad, men ja. det var ju en årgång 87.
Ja.
Där spelade Sebastian Castro Tejo. Där spelade Christer Gustafsson i Sirius idag. Niklas Gustafsson, hans tvillingbrorsa. Milan Barjaktarevic som varit andre keeper i Kalmar. Rabbi Elia som har spelat allsvenskt med Syrianska. Det är fem spelare där med allsvenska meriter från den gruppen. Så det var ett väldigt bra lag vi fick ihop till slut. Och storyn bakom det där är ju att jag hade ju en grabb då, Kalle, som spelade i Hammarby. Och det var lite si och så med träningarna. Och då fick jag frågan, om jag, eftersom jag hade då tränarerfarenhet och utbildning, om jag kunde tänka mig att ta över. Det var ju på sjumannanivå. Mm. Och då började jag jobba med det där laget, och med tiden så blev de alltså bäst i Sverige. De fick ju representera Sverige i något som heter Nike Cup. Och vi spelade i Lissabon. Då hade jag klivit av.
Mm. Min fråga är, hur hann du? Jag menar, jag har också varit ungdomsledare, men med alla de här resorna som är i vårt arbete, så inte hann jag se alla matcher.
Ja, men du vet, det hände ju när jag var på Parkhead och gjorde Henke Larsson och Celtic, då ringde jag i paus för att fråga vad det stod i en inomhusturnering i Katrineholm. Hajar du? Man brinner ju för
det. Jag vet, jag var underställare också. Det är fantastiskt. Men du hinner inte vara där hela tiden, det är helt omöjligt.
Nej, utan jag hade två kollegor då på tränarsidan, Leskin Serin och Rickard som Lidberg, som täckte upp för mig då när jag var bortrest. Men jag ville jag 100% kolla. Och man, ibland har man ju nytta av det jobb man gör. Jag kommer ihåg 2000 var jag på EM och såg det som alla spelar idag, 4-2-3-1. Det var inte så vanligt då, men det var flera landslag som var bra som gjorde det. Så jag tog med det hem och så var vi på någon turnering i Örebro. Släppte inte in ett enda mål, vet, på en hel jävla turnering. Och vann hela skiten. Jag slog forward, tror jag, med 2-0 i finalen. Och då införde jag det spelsystemet under turneringen. Vi hade ett tränarmöte och så sa jag, så här vill jag att vi testar. Och sen så hade vi en genomgång med spelarna och de lyssnade med stora öron. Och sen så fortsatte vi ute och spelade 3 Sankt Eriks cup-slutspel med 87-erna. Släppte in 1 mål på 3 slutspel. Det var i sista matchen i finalen. Och då var det ett... Nej, det var i den andra finalmatchen. Och det var ett skott från halva plan, för det stod Milan och lutade sig mot stolpen, för han hade ingenting att göra. Men det var det enda kasse vi släppte in på 3 slutspel.
Och sen var du tränare för Bo FFs juniorer, va, 2007, så sent som 2007.
Jag känner ju Thomas Bodström väl, som jobbar där ute. Jag hade hans son Olof i det där laget. Men då jobbade jag också ihop med Rickard Lidberg, som jag hade jobbat i Hammarby tillsammans med. Och det var bara en säsong. Och jag hade väl egentligen, om jag ska vara ärlig, så var det en stor träningsgrupp. Men det lag jag coachade var det pojkallsvenska laget, de yngre spelarna i den gruppen. Men det var ju väldigt kul också. Så tränarerfarenhet har jag, och det är jag både stolt och glad över.
Och det ligger ju släkten, din bror har ju tränat på elitnivå damer.
Ja, han
här nere på Kanalplan.
Han har ju steg 4 då, som var den högsta tränarutbildningen på den tiden. Han tränade i Hammarby Stamer i 5 år.
Ja.
Och gjorde det väldigt bra. För året efter han hade slutat där så åkte de ju direkt som en avlöning. Swish. Ja.
Är det någonting du kan tänka dig att ta upp igen, tränare?
Ja, absolut. Ja. Fråga någon så kommer jag att lyssna.
Ja. Men det hör ni. Robban Pärlskog finns ledig på tränarmarknaden. Han finns på tränarlistan. Ja.
Ja, men du frågar hur jag hinner med. Ja. Ja. Nu är det ju inga problem, för att det mesta vi gör nu är ju off-tube. Det gäller ju både dig och mig. Vi reser iväg ibland på några matcher, men det är inte så ofta.
Det är på helgerna i England och lite Champions League.
Så det går ju att kombinera. Men alltså, ska jag vara riktigt ärlig, på TV4-tiden så hände det ju att man åkte från redaktionen, körde en träning på Kanalplan, åkte tillbaka och gjorde inslag till kvällens sändning då, 22-sändningen. Så att då smet, istället för att sätta sig i matsalen och äta, så åkte man iväg en timme och körde träning. Så att det var ju verkligen någonting jag brann för.
Jag läste också i podden att du är perfektionist. Hur tar det sig uttryck?
Ja, men det är ju faktiskt sant. Det är sant. Jag är perfektionist så tillvida när det gäller förberedelser. Och framförallt då i stora sändningar, stora mästerskap.
Som tränare
också. Men det gäller framförallt i yrket. Och jag var ju så pass mycket perfektionist ett tag i slutet av radiotiden att jag faktiskt gick in i väggen. Det tog stopp.
Vad hände då?
Nej, jag körde en morgonsändning och sen så gick jag ner på gymmet och så tuppade jag av.
Du svimmade?
Ja, så de fick ringa ambulans och sen så...
Då var du inte gammal.
Jag på Huddinge, jag var 30.
Ja.
Men ambitionsnivån var liksom högre än vad kroppen orkade med.
Ja.
Så att det där har man ju taggat ner. Jag har ju lite mer distans till det, men jag vill fortfarande ha alla papper i ordning när jag ska göra en sändning. Det handlar om respekt mot de som tittar.
Men det har inte hänt sen att du har gått in i vägen och
lärt dig det? Man lär sig ju. Man blir ju klokare med åren, säger
förhoppningsvis.
Ja, nej, men det tycker jag att man blir.
Du har gjort någonting som jag drömmer om att få göra, Robban. Du har gjort det till och med 2 gånger, nämligen 2 VM-finaler i fotboll. Wow.
Ja. Det var häftigt. Och den som jag minns mest är ju den här Zidane-finalen i Berlin när han skallar Materazzi. Det var ju en helt otrolig final där allting hände. Och jag kommer ihåg att vi satt ju, nu för tiden sitter man ju en bra bit ifrån det som händer. Och synen har ju inte blivit bättre med åren. Så att jag knuffade på Jens Fjällström bredvid mig, så sa jag att när straffskyttarna går fram, hjälp mig då peka i protokollet om du ser vem det är. Förstår du att ha en straff i en VM-final och inte se vem som skjuter, om man inte då får en närbild i sin monitor. Men det var ju inte säkert. Det kunde ha blivit målvakten, det kunde ha varit. Så där blev jag ju jävligt orolig liksom. Men det gick ju bra. Det gick väl till så i praktiken att jag pekade själv och så nickade Jens. Så liksom vi tog, för gör man en VM-final i fotboll får man inte göra fel.
Nej.
Man får inte göra, man får inte ha fel målskytt.
För mig är det det finaste. I och med att du sa det själv, det är kung fotboll, den största sporten i världen. Och om VM-final är det största.
Ja, jag blev ju uppringd av Aftonbladet då när jag skulle göra den första finalen i Yokohama, den som
Brasilien-Tyskland 2-0 va?
Ronaldo. Den gamle Ronaldo.
Den
tjocka Ronaldo.
Den riktiga Ronaldo, vad du vill. Ja.
Nej, men då blev jag uppringd av Aftonbladet och som påpekade för mig att det bara var två eller tre personer tidigare i svensk tv-historia som hade gjort VM-finaler. Så det var ju en oerhörd ära. Och ganska nervöst, om jag ska vara ärlig.
Ja, men det är en VM-final.
Ja.
Sagt, det är ju min dröm att få göra en VM-final. Alltså det
tycker jag du ska fortsätta att drömma om.
Ja.
För att det är ju, man är ju där en del av historien.
Ja,
man är en del av ett kapitel i världshistorien faktiskt. När man får den äran att göra en VM-final.
Ja, det är häftigt. Robban, nu knäppar du på klockan här, för du har familj också. Du har
en 8-åring som ska på tennisträning.
Har han bollsinne?
Ja, det har han.
Ja, är det efter mamma eller pappa?
Efter mamma.
Efter mamma.
Nej, det är faktiskt efter mig. Ja. Bollsinne har jag alltid haft. Däremot så har mina muskelfibrer inte varit snabba nog för att bli elitspelare. Och det kanske var lika bra det. Men spelhuvudet har han och bollkänslan har han. Så vi får väl se vad det blir.
Ja. Och så din fru Elisabeth jobbar på banken.
Hon jobbar på Handelsbanken.
Ja.
Får de lite reklam också.
Till sist, har du någon devis? Har du något ledord du lever efter?
Någon sådär carpe diem.
Ja, någonting sånt där, va? Det är alltid, vissa har det.
Ja.
Ja.
Ja, mitt i så fall, ta dagen som den kommer.
Ja, lite carpe diem då.
Ja, eller tvärtom.
Ta dagen som den kommer, fånga dagen. Ja.
Ja. Ta den som den kommer. Alltså, oroa dig inte för mycket i förväg för det som ska komma.
Nej.
Och titta inte för mycket bakåt. Utan ta det som det kommer. Som idag till exempel.
Ja,
när du kom förbi med ett gäng mikrofoner här.
Ja. Du, något jag borde ha frågat, Robba. Nu när du, för nu, jag får ju dåligt samvete. Det var ju trevligt här och det tog ju längre tid som vanligt än vi hade tänkt.
Men du tänker ändå inte sluta.
Nej, jag tänker fråga, är det någonting som jag har missat nu, Robba? Niklas, du glömde fråga om det här.
Nej, men vi har ju varit inne på VM-finalen när man ska se enskilda upplevelser som man har varit med om. Någonting som sitter jävligt hårt i minnet är ju också boxningsturneringen i Seoul 1988. Den kan man prata om.
Där Lasse Myrberg vann brons i lättvälte 63,5.
Ja, och George Scott.
Och George Scott, inte minst.
Kranne
hette han då, ja.
Tog silver i samma turnering.
Ja, och det var i lättvikt då. Ja.
Och då var det ju ingen som trodde på boxarna. Mats Strandberg hade ju gjort all boxning, men han ville göra pingis istället. Då blev det en lucka där för mig. Så att jag satt ju där på nätterna, svensk tid, och refererade boxning. Och alla lyssnade. Ja, det var en fantastisk upplevelse faktiskt. Det var jävligt roligt. Så den pratar jag gärna om. Men sen är det ju VM och EM-finalerna i fotboll som är det stora.
Favoritsport att kommentera i tv. Vi avslutar med det.
Ja, jag måste ju säga handboll.
Handboll.
Eftersom jag har gjort 30 mästerskap med Claes Hellgren. Där har vi faktiskt blivit lite folkkära. Det blir man ju inte första taget i det här landet. Och min kommentatorstil har kanske inte inbjudit till det, jag vet inte. Men just i handboll så träffar jag så många som är så glada och säger att jag och Claes gör ett bra jobb. Så att, det måste jag ju säga. Att handbollen och tv, ja, där har jag träffat någon rännil med en guldåder. Det har varit jävligt kul genom alla år. Och vi har ju varit så bra i handboll. EM-finalen 2002 här uppe i Globen. Wow! Den glömmer man inte!
Det förstår jag. Tack snälla Robban, det var trevligt.
Tack,
här.
Tack Niklas!
Tack!
för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren, Facebook Holmgren möter eller hemsidan niklasholmgren.nu. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.